Så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och ta emot honom när han kommer till oss i sitt heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i sitt första kapitel. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Gott att få se er här. Gott att få fira gudstjänst igen tillsammans. Till dig som lyssnar på det här på webben, så kul att du finns med också. Jag hoppas att du får en välsignad dag och stund. Igår så hade jag den stora glädjen att som präst få tjäna och få bära fram ett barn i dopet. Det var i Röde kyrka. Och Ally fick bli döpt, fick bli begravd med Kristus, fick uppstå med Kristus till ett nytt liv. Vanligt vatten och helig ande gör under. Och orden som vi fått läsa nu, som Ulla läste för oss ur Jesaja, blev väldigt tydliga och konkreta. Det här med att när du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. För även om vi i dopet får följa Kristus ner i graven och likt honom som han uppstod på tredje dagen, så får vi också uppstå till ett nytt liv i våra dop. Så fick det ske där och det är helt fantastiskt. Tack och lov för detta. Men det är inte våra dop som står i fokus idag. Hur lätt det än kan vara att tänka sig att det är huvudpoängen, utan det är Jesu dop som står i centrum. Det är han på ett särskilt sätt som vi får lyfta fram. Våra dop kommer, det blir längre fram i trefaldighetstid, så får vi ta det om en 5 månader ungefär. Men nu är det våra dop som vi kan lägga åt sidan. Inte bokstavligt talat, men bildligt. Därför att det är Jesu dop som vi får lyfta fram och fokusera på. Det är så här, och det tror jag att vi lite till mans och kvinns kan känna igen oss i. Och det är en sån här sak som vi behöver återerövra gång efter annan. Och det är, ingenting mänskligt är främmande för Gud. Ingenting mänskligt är främmande för Gud. Att allting, alla situationer vi står i, allting vi gör, allting vi brottas med. Det är inte riktigt självklart så att Jesus bara säger det engelska uttrycket been there, done that, bought a t-shirt. Alltså har varit där, har gjort det och köpt t-shirten som bevisar det. Utan det finns en bit i det att han har varit med om allting. Det talas om Jesus som sann Gud och sann människa. I en av de tidiga bekännelserna från kyrkan så sägs det att han var sann människa som vi, men utan synd. Och det finns ju i Bibeln också. Så Jesus har inte nödvändigtvis gjort alla dumheter som jag har gjort. Tack och lov för detta. Men det är inte främmande för honom. Han är sann Gud och sann människa. Och det är därför också som Jesus har gått före oss i dopet och blivit döpt. Ingenting är främmande för honom. Det som vi gör, han har på ett särskilt sätt varit med och har koll på det. Och vi kan också se det i episteltexten hur anden är med. Anden kommer på ett särskilt sätt i dopet i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. När vi som kyrka döper, så döper vi på Jesu uppdrag. Vi litar på att anden kommer och gör sitt jobb. Och andens främsta uppgift är att peka på Jesus. De av er som var här förra veckan och lyssnade på den predikan, ni andra kan lyssna på den på efsostersund.se, så kom ihåg att jag pratade om att alla sanna helgon, deras livs främsta syfte är inte att peka på sig själva utan att peka på Jesus. Och så är det med anden också. Andens främsta uppgift är att peka på Jesus Kristus. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och så lyder det som sägs om Jesus i Jesu dop. Det är en röst från himlen. Och visst finns det säkert de som har kunnat bortförklara detta av de som var där, att det mullrade eller åskade eller jag tillfälligt svalde eller andades väldigt högt så jag hörde inte riktigt vad som sades. Men för de som hade öron att höra med så var det uppenbart att det här var ingenting som de någonsin hade tagit del av eller hört förut. Detta var helt nytt. Och nu träder då Jesus verkligen fram i historien. Här börjar hans offentliga tjänst. Vi har bara brottstycken, punktuella saker tidigare. Vi har julberättelsen. Vi har hur Jesus frambärs i templet. Symeon och Hannas vittnesbörd och profetiska budskap. Och vi har också hur Jesus som 12-åring besöker templet tillsammans med sina föräldrar och en stor kontingent från hemstaden i samband med påsken. Men det är nu det händer, det är nu det börjar. Den offentliga tjänsten som blir tydlig, det som är uppenbart. Jesus trädde fram i historien nu och han är en fullständigt unik person. Det är ju, kan vi gott säga, den mest unika och åtminstone den mest konsekvensgivande person som någonsin har levt. Och han är också, skulle jag säga, precis som vi har varit inne på, han är så unik i det att vara sann Gud och sann människa. Och vi kan inte börja tulla på det ena eller på det andra. Tittar vi på kyrkans historia så finns det de som har försökt. Att antingen när Jesus är människa fullt ut men på ett särskilt sätt utvald av Gud. Eller att han är bara Gud och det mänskliga är en skengestalt. Och var vi än hamnar med det här så har vi ödesdigra både intellektuella och andliga konsekvenser som det för med sig. Att läsa kyrkohistoria behöver man ha, precis som med det mesta i livet, man behöver ha två ögon. Det ena ögat är trons öga som faktiskt ser hur Gud verkar. Och det andra ögat ser bara det dystra. Ni inser att det kan bli väldigt stor slagsida om man inte har med sig bägge ögonen. Och det gäller precis vad man än tittar på i kyrkans historia. För människor har, som vi har folk varit förut. Och då kan det gå både snett och rätt. Tack och lov att Gud är med. Men att det är viktigt att komma ihåg att även om vi har vår historia av sekter. Vi har arianer, vi har ebioniter, vi har russelianer och allt vad de kan heta, så har vi ändå en huvudfåra som håller fast vid det som så tydligt bankats fram från första tid och som fångats, som jag nämnde, konciliet i Kalcedon, Jesus på alla sätt lika oss, men utan synd. Och det är någonting som jag tror att vi behöver ha med oss och komma ihåg, att det är inte nödvändigtvis en smal väg, för att det är ändå här som kyrkans huvudfåra har rört sig och huvudfåror tenderar att vara rätt breda. Men när man har vikt av från det här, då har konsekvenserna blivit ödesdigra, som bäst komiska och som sämst katastrofala. Så låt bli. Jesus, sann Gud och sann människa, erbjuder oss, påbjuder oss, öppnar möjligheten för oss att följa honom. Och det följeslagandet, det kan ta vägen genom dopet i bemärkelsen att vi faktiskt dör och uppstår. Det kan ta vägen till Golgata kulle och att vi får bära våra kors hela vägen, bildligt förhoppningsvis när så sker. Men vi vet i vår tid att det blir ett bokstavligt kors att bära, för inte så få människor i vår tid. Vi har nämnt det förut här i kyrkan och vi tål att påminna oss igen om att de sista 100 åren, sista 101 åren om man ska vara noga räknat med start 1915 och de ottomanska förföljelserna av kristna. Med start för 101 år sedan så har vi haft de 101 åren med flest martyrer i kyrkans historia. Jag törs inte säga att det är flest martyrer i procent av antalet kristna. Där skulle den diokletianska förföljelsen på 300-talet kunde vara värre. Men det är definitivt så att det är den värsta förföljelsen i rent numerär som har skett de sista 101 åren. Med många miljoner som har fått ge sitt liv för sin troskull. Sen behöver det inte betyda att följa Jesus behöver inte betyda lidande och död. Men det är ingenting som är främmande i kyrkans historia. Och det gäller för oss att kunna hålla de två bollarna i huvudet samtidigt, att det är inte en omöjlighet, men det är ingenting som vi måste söka. Det är inte en omöjlighet, men det är ingenting som heller är en självklarhet. Det är inte en omöjlighet, men det betyder inte att vi kan vara välsignade, att det kan gå väl, att människor till och med kan tala väl om oss och att Gud ser på oss och det vi gör med behag. Det finns faktiskt människor som har klarat av den mycket svåra balansen som har fört sig dit. Också de har vi i kyrkans historia. Men var stegen än bär så kan vi lita på att Jesus säger inte gå dit. Utan han säger här är jag, kom, följ mig. Och det är en ganska stor skillnad i ledarskap. Att skicka ut någon och säga gå. Eller att ropa på någon och säga kom. Det finns ytterligare en bit också i Jesaja som vi får ta med oss som påminnelse idag. Och det är från vers 4. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Därför ger jag människor utbyte mot dig. Andra folk som betalning för ditt liv. När Jesaja skriver så det finns ju som ofta i det profetiska och ofta i gamla testamentet så finns det flera bottnar av en text. Flera nivåer att förhålla sig till. Så det finns en direkt botten som handlar om Israel och det judiska folket. Men det finns också så att i kyrkans historia har det här tolkats från första stund. Och jag tror att det finns goda skäl för oss att ta med det. Att det här handlar om Jesus och det handlar om dopet. Och det handlar också om Jesu död och uppståndelse. Att du är dyrbar för mig. Därför ger jag människor i utbyte mot dig. Andra folk som betalning för ditt liv. Och att det finns en inte allt för långsökt omkastning i detta. Att ditt liv blir en betalning för andra folk. Ditt liv befriar människor i utbyte mot dig. Och sen kommer uppståndelsen på köpet naturligtvis. Det har vi med oss. Vi får inte glömma bort den biten i det hela. Men likväl så finns här en profetisk dimension som handlar om Jesus i Jesaja-texten. Med sitt liv så friköpte ju Jesus trots allt människor. Så att sådana som jag och för den delen du skulle få chans att leva. Vilket härmed tacksamt erkänns. Jesus erbjuder oss att följa honom. Han erbjuder oss att följa honom och vi får ha med oss det att ingenting mänskligt är främmande för honom. Var Jesus hungrig? Ja, det kan vi läsa om i Bibeln. Gick Jesus på toaletten? Det kan vi inte läsa om i Bibeln, men om Jesus är sann Gud och sann människa så är svaret på frågan ja. Det kan vara värt att ha med sig. Blev Jesus svettig, törstig, trött, less, glad? Vaknade han på fel sida? Det vet vi inte, men han skulle mycket väl kunna vakna och legat på en stel rot någon gång och haft ont i ryggen efteråt. Det är fullt möjligt. Sann Gud och sann människa. Vi vet, vi kan läsa i Bibeln att han blev hungrig efter att ha fastat i 40 dagar. Och om den kroppsliga begränsningen gällde för honom så kan vi tänka oss att en del andra fanns med också. Så han var lik oss, men utan synd. Och om ingenting mänskligt är främmande för honom, då blir ju det också viktigt att komma ihåg att allt det som du bär med oss, allt det som är glädjefyllt, lustfyllt, härligt, besvärligt, skamfyllt, fördolt kanske också för oss själva, eller i alla fall att vi önskar att det kunde vara så. Allt det kan vi få dela med Gud. Vi kan få dela allt. Och det finns en djup psykologisk insikt i detta. Att om vi kan få lyfta upp det inför Gud, det goda, det onda, det vi kämpar med, vare sig det handlar om sprit eller spel, tacksamhet som vi inte vågar uttrycka, eller tro som vi inte vågar dela, eller att vi har problem med för mycket mat eller för lite mat, eller hej vad det går, i precis vad som helst, att vi har för lätt att köra för fort, eller att vi inte tänker på våra släktingar, eller att vi, listan kan göras lång, tänk på era egna bekymmer, inse, skriv en mental lista, konstatera på slutet, vad kan jag göra med det? Jo, jag kan ta det till Jesus därför att inget mänskligt är honom främmande. Inget mänskligt är honom främmande. Vill ni ha ytterligare belägg för det jag säger? Läs Saltaren. Läs Saltaren och se att det är väldigt få mänskliga känslor som inte avhandlas. Vrede, missundsamhet, oro, ängslan, glädje, tacksamhet och så vidare. Allt finns med där och lyfts fram. Inget mänskligt är främmande för Gud och vi får dela allt med honom. Tack och lov. Vänner, Vi lever därför att Herren lever. Det är en god sanning att ta med sig. Vi älskar därför att han är kärlekens ursprung. Till syvende och sist är det så. Och det här året, 2017, det kan vi möta. Och vi kan göra det med kunskapen om att vi inte är ensamma. Jesus går med oss också idag. Må hans gode ande leda oss idag och alla dagar. Så att vi också detta år kan följa honom. Han som är Guds älskade och utvalde son. Sann Gud, sann människa, oss lika, men utan synd. Detta är ett ord att lita på. Nu får vi tillsammans med kyrkan i alla tider resa oss upp och bekänna den tro som en gång för alla är given till de heliga. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.